Maria.
Ja.
Varför är du så sur? Ja,
men det är inte konstigt att jag är sur.
Vadå?
Men ni bara håller på, du och ditt ex, och skriver till varandra. Ja, men gullig gull och snutt i snutt. Och...
Har du menat att hon mejlade?
Ja.
Ja, men det har varit någon gång för att kolla liksom hur mina föräldrar mår. Eller hon önskar oss lycka till efter bröllopet i somras. Och...
Men varför ska man hålla på så? Det är väl ingenting att hålla på med.
Ja, men hon var väl nyfiken på hur mycket corona det var i Halland. Och sen så skrev hon faktiskt att hon har börjat lyssna på podden nyligen. Och hon tycker den är jättebra.
Jaha, det gör hon. Vad trevligt. Du kan väl hälsa från mig. Don't tell me that your life is dull and gray. Vad roligt. Jag älskar alla våra lyssnare. My only answer is hey, 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 hey. Let's go crazy in the wild. And if by chance we make a child,
that just means that we're alive and healthy, yeah. Hej och välkomna till avsnitt 148 av Bonuspappan och...
Den anförda bonuspappan och plusmamman, den smärta och snygga.
Vi är en podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer.
Där fick vi till det.
Vi sänder i samarbete med Hallands Nyheter, dagstidningen i Varberg och Falkenberg med omnejd.
Och de får alltid till det. Varje dag så kommer de ut med nya nyheter både på webben www.hn.se men även så här lite härligt i pappersform som jag gillar i brevlådan.
Ja, alla dagar utom söndag.
Då kan man ändå läsa den på webben.
Självklart. Och i veckans podd har vi med oss en gäst som jobbar inom kriminalvården och möter barn som ska hälsa på en förälder i fängelset.
Mm. Och hon är ju från Skåne, Nathalie Eneke. Och hon har själv varit ett sånt barn som hälsade på sin pappa i fängelse när han blev dömd för ett brott som jag inte vet vad det var.
Nej, vi får lyssna på intervjun lite senare. Och i slutet av avsnittet så kommer ju även föräldrabalken. Vi går ju igenom lagtexten paragraf för paragraf det här året.
Och även om det har varit lite mer svårtuggat kan man väl säga än barnkonventionen som vi hade förra året, så tycker i alla fall jag att jag har lärt mig en hel del. Och nu är vi ju inne på lite om vårdnad och umgänge som alltid är intressant när det är bonusfamiljer inblandade.
Ja, och jag tycker att det passar i detta avsnittet, just det här med umgänge då. Och sen längre fram så kommer det vara saker som passar vårat liv extra bra också.
Och ännu längre fram, alltså efter föräldrabalken, så kan ni ju njuta av att Martin ska få fria händer och berätta en rolig historia!
Ja, det hade ju varit bra om jag hade förberett det, men det löser sig på något sätt.
Men nu är det tredje gången som du tycker att du borde ha förberett det. Jag tycker att du borde ha förutsett att det skulle komma en liten request om en rolig historia från
dig.
Ja,
vi får se om det blir något ur verkliga livet eller om det blir ett klassiskt skämt.
Jag tycker att du ska vara glad, för annars brukar det ju vara så att vi alla i familjen unisont brukar skrika nej när du försöker dra ett skämt, vilket är alldeles för ofta eftersom du på grund av dina 8 år i Göteborg har blivit totalt göteborgificerad och alltid drar dåliga göteborgsvitsar.
Ja, plus 14 år, 2 kilometer från gränsen till Göteborg.
Mm.
Så stor Göteborg har jag alltid bott i, kan vi säga. Men först ska vi ju berätta lite om veckan som har gått, som har varit en barnvecka.
Barnveckan är ju ännu mer barnig nu på grund av att corona har gjort så att de barn som går gymnasiet inte gör det på plats utan de gör det i hemmet.
Ja, just det. Så det har ju varit de två ordinarie gymnasieeleverna har varit hemma och sen har då Lyckes flickvän Tess varit här också och pluggat.
Ja, och det kan ju innebära att man plötsligt blir filmad. För att ibland så ska de ju ha på kameran så att lärarna kan se dem.
Ja, just
det. Och sitter då barnet, i det här fallet min son, i köket och jag går förbi där i morgonrock och morgonfrisyr, så kan det ju råka vara så att man hamnar med på bilden.
Spännande att vara lärare i dessa tider. Sen måndag för en vecka sedan, 23, så var det ju studiedag, så då var det extra många barn. Då var ju både 9:e klassaren och våran minsting Helle här, och så hade vi ju Kevin, din plusson, på besök.
Det var roligt för att jag får inte se honom så speciellt ofta, så att extra mysigt, och vi satt och spelade spel och sen så hade vi det här nya spelet som vi kallar för Kolaspelet. Det är lite roligt.
Ja, just det, som är ett kortspel som heter Gurka, tror jag.
Ja, precis. Ett gammalt hedligt gurka med en liten twist att man kan få en och annan kola om man spelar bra.
Och sen så har det ju då blivit ovanligt mycket matlagning för dig. Du har ju inte kunnat jobba nu eftersom de här dagcentralerna har fått stänga.
Ja, men det har ju varit bra så att jag har kunnat vara hemma och laga mat. Jag tänker att det är ganska många ungdomar som kanske får något sämre mat nu eftersom de inte kan äta i skolorna längre.
Ja, men här hemma så är det ju lite restaurangverksamhet, så det är härligt.
Ja, jag tycker att jag visar kärlek på det sättet så att mina barn ska vara mätta och goda och glada när de är i min vård.
Ja, vi får se hur det blir här längre fram med grundskolan med tanke på att de har kommit med nya direktiv och ett förbud nu mot att man inte får samlas mer än 50 personer på samma ställe.
Det måste bli problematiskt i skolan då för att där är man ju 50 om man är en och en halv klass. Hur gör de då i skolmatsalen?
Nej, men jag antar att de får ha tider så att de bara får släppa in 40 eller 45 då. Och sen får de vänta på sin tur då. Men inte stå för nära varandra heller.
Ja, det har ju inte undgått någon det här med corona. Och oftast nu för tiden när man träffar sina vänner så säger han, du får inte säga någonting om corona. Säg ingenting om corona. Jag vill inte höra ordet corona. Och så kanske många av oss känner. Men jag tror också att det här på många sätt faktiskt har visat att vi kan samarbeta. Vi kan jobba ihop. Vi är ett enat folk mot det här hotet då som är corona. Och jag har ju alltid ansett att ska man ena människor så ska man ha en gemensam fiende. Och nu har vi det.
Ja, det kan man ju säga. Men samtidigt blir det ju väldigt mycket rykten om vad som kommer att hända och möjliga botemedel och sådär. Jag tycker det är lite jobbigt. Jag som är på jobbet då mitt i smeten och ska skriva om det.
Jag tänker att mycket ligger faktiskt på er journalister att det blir en korrekt nyhetsrapportering om det här. Hur känns det? Tycker ni att det framgår vad som stämmer och vad som inte stämmer i medierna?
Ja, precis som du säger så just Hallands Nyheter och andra tidningar och även radio och tv förstås så är det ju jätteviktigt att vi dubbelkollar så att vi inte skriver just om rykten eller om forskning som inte är seriös och sådär. Men vi har ju fokus då på det lokala här i Halland och här har då de första dödsfallen börjat komma nu. Men det är ju inte jättemånga smittade än så att jag tycker nog att det går ganska bra och vi har ju reportrar som skriver då mycket om hur sjukvården här fungerar.
Vi har ju också en vän, i alla fall jag har en vän som har blivit smittad av corona.
Ja, just det, och som jag har intervjuat. Så kanske i nästa vecka kommer det en text där den personen då får berätta lite hur det faktiskt känns att ha corona och vara då isolerad och så.
Jag tror att många känner att det blir en slags häxjakt på de som har corona, att det skulle vara på något sätt deras fel att de har blivit smittade eller att de blir någon slags persona non grata, outcast, lite så här spetälska människor.
Och det tror jag att det kommer ju lägga sig tyvärr då ju fler som blir smittade. Sen tycker jag att det är bra att även en del kändisar nu berättar då att de är smittade som Tom Hanks och hans fru tror jag. Och nu är det väl premiärminister Boris Johnson i Storbritannien är också smittad och sådär då. Så att jag tror att ju fler som berättar om det och där det då visar sig att visst det är jättejobbigt att ha influensa men är man i vår ålder eller yngre och inte har några andra sjukdomar så är det inte livshotande.
Det lustiga är att det är väldigt många pensionärer ute på stan. Det är ju de som vi ska skydda. Så alla vi andra håller oss inne och sen så kommer de ut i alla fall.
Ja, jag har inte märkt så mycket av det men du har ju varit ute och bland annat ätit med Lars, våran kompis och så. Så du såg väl några då kanske?
Ja, och det är ju inte så att vi stänger in pensionärerna för att vara elaka utan det är ju för att vi klarar inte av, sjukvården klarar inte av just nu ifall väldigt många skulle bli sjuka samtidigt. Så att vi behöver skydda dem som är riskgrupper på grund av att de kanske lätt blir smittade. Så att kan man stanna inne om man är i en riskgrupp så kanske det är bra. Ja. Inte att man ska känna att man sitter i fängelse på något sätt, men tänker det finns andra sätt man kan nu för tiden kontakta omvärlden. Som att man kan skaffa sig en iPad Då kan man göra FaceTime-samtal med sina nära och kära.
Ja, det kanske är läge för de som är 70 plus och som inte är uppkopplade att öva på det då, ja. Sen kan jag ju tycka just att våra respektive föräldrar, att det är bra att de håller sig lite inne eftersom de är i den åldern så att de tillhör riskgruppen då.
Mm. Och jag kan ju tipsa att Saga, våran dotter, hon sitter ju där nere och tittar på film tillsammans med sina kompisar, fast de är inte på samma ställe utan de är ihopkopplade på något sätt så att alla tittar på samma film samtidigt.
Ja, just det. Det gick att göra det på Netflix tydligen.
Ja, och så finns det ju andra saker man kan göra när man ligger hemma och inte träffar någon. Jag spelar en väldigt massa World Feud med väldigt massa människor till exempel.
Ja, just det. Och jag spelar World Feud ibland, men bara med en person, nämligen du.
Och du åker på stryk typ hela tiden?
Nej, men sammanlagt sen vi började så har det varit jämnt efter de första 15 matcherna.
Det där förstod jag inte ens. Jag vet vart jag leder. Men det är ganska kul. Jag har träffat, eller inte träffat då, utan jag har fått kontakt med några. Jag har fått lite tips, lite saker man kan plocka i trädgården. Och jag fick ju tips på den här kryddiga pizzan som ni käkade idag. Det var ju på grund av mina World Feud-kompisar.
Jaha, ja, den var väldigt, väldigt god. Det var våran lunch.
Ja, och om du lyssnar nu, Ove, så blev hela familjen väldigt glad över ditt kryddiga tips.
Ja, det var bra tryck i den där såsen där, ja.
Någon som inte är här är ju vår lilla Helle som just nu är uppe i Stockholm och tittar på pappas nya hus. Han ska ju flytta dit, eller inte till Stockholm utan till Norrtälje. Det blir nästa vecka. Och då kommer vi få, som Fredrik Hallgren uttryckte det, ett heltidsanställt barn.
Ja, just det. Det är ju ett bra uttryck, Fredrik Hallgren som är med i tv-serien Bonusfamiljen och även spelar Sunes pappa på film.
Ja, Helle kommer ju bo hos oss på heltid. Har du funderat lite hur det kommer att påverka dig och hur känns det? Det är första gången du är pappa då på heltid, kan
ja,
man säga.
Nej, men det har jag nog tänkt på kanske mer än dig. Och jag ser ju fram emot det faktiskt. Jag tänker att det kommer göra att våran relation kommer till en ytterligare nivå. Även om jag och Helle har jättebra kontakt och det är alltid jag som liksom tar hand om henne på morgonen. Vi går upp och vi äter frukost ihop och borstar tänderna och jag kollar av så att hon har med sig någon frukt och gympakläder vissa dagar och sådär. Och sen så kommer jag och hämtar henne på fritids och så pratar vi lite bilen och kanske handlar och sådär. Och så det är alltid jag som lägger henne på kvällen också. Och det har vi ju pratat om förut att det är lite din taktik, men sedan så gillar ju du inte att borsta tänderna.
Jag tycker det är så vidrigt.
Inte ens själv.
När någon annan borstar tänderna och till och med då mina barn. Jag vet inte, det är någonting med fradgan som gör att det vänder sig. Så det får du jättegärna fortsätta göra.
Ja, och så är det ju alltid jag som går upp mitt i natten när Helle behöver gå på toa. Men det är inte alltid hon behöver det, men det är mig hon ropar på.
Nej, för nu för tiden så har jag ju henne liggandes bredvid mig och då är det inte lika mycket hon går upp på nätterna faktiskt.
Nej, hon har kommit in i en ny rutin att hon har en madrass bredvid våran säng då.
Men det är trygghetsknarkande. Jag tycker att det är helt okej. Hon kommer inte att ligga där när hon är 15 år, jag lovar dig.
Nej, men hon kanske inte kommer ligga där varje natt när hon bor här heltid heller. Men det får vi väl se. Snart så kommer
Lät
vi nog
Martin
in i
lite
det.
Rädda, jag vet inte. Tyckte rösten sprack lite.
Jag skyller på
corona.
Pollen. Jag är ju lite pollenallergisk nu så att, och man blir ju misstänkt när man nyser på stan eller i en affär eller så. Jag känner ju det, att folk tittar och så.
Jo, men det är ju så att förr kunde man säga att man skulle dölja en fis med en hostning, fast nu får man ju dölja en hostning med en fis istället.
Ja, just det. Ja, det är lite konstigt. Nej, men jag tror inte att det kommer bli några problem att ha Helle här på heltid, utan jag ser bara fördelarna med det faktiskt.
Mm. Det var väl hela veckan, förutom att Saga invaderade köket igår med tjejkväll, corona till trots och allting.
Ja, just det. Vi fick till och med laga lite spaghetti och köttfärssås oplanerat till dem. Men det gick bra. De åt trots att det var jag som hade kryddat och stekt ihop.
De hade inget val, Martin. Det var det som bjöds.
Ja, men det blev inte så mycket kvar, så att det kan ju inte ha smakat allt för konstigt i alla fall.
Jag hoppas det, att de inte bara var artiga, de stackarna.
Mm.
En sak som hände den här veckan kanske jag ska nämna är att min farbror Bertil fick fara vidare mot Nangijala.
Ja, just det. Han var ju din pappa Everts äldsta bror. De var ju tre från början och det skilde 3 år mellan dem. Så han skulle ha fyllt 94 i år hemma i Vinslöv där han bodde hela livet, tror jag.
Ja, tillsammans med min faste Berit. Vissa sådana ingifta kallar jag för faster. Men hon är ju inte min faste, utan hon är ju gift med min farbror. Det hade varit läskigt om det hade varit min farbror och min faste som hade varit gifta.
Ja, just det. Men jag har alltid kallat min faste Kattis för faster. Även om jag inte gör det liksom sådär nu. Men jag ser henne som min faste.
Ja, men Berit, hon hette mer sådär faste Berit.
Ja,
det var hennes namn. Så.
Ja, just det. Det var som när mina brorsbarn var mindre. Då hette jag ju farbror Martin. Och ett tag så vet jag inte om de förstod att det inte var liksom mitt namn, utan att farbror var liksom en titel så. Men sen när de blev lite äldre så fattade de ju det. Så. Och Bertil hade ju flera olika jobb. Länge drev han ju vidare bryggeriet som din farfar Henry hade.
Mm, inte att förväxla med Henrik Åkesson.
Jaha, som de gör cider och sånt bland annat, va?
Ja, och han hade också en sån som heter Ingvar Åkesson. Precis som min farbror Ingvar.
Jaha.
Så det är lite lustigt. Men det är inte de.
Ja. Men sen så skrev han också mycket i Kristianstadsbladet.
Det tycker jag är lite kul. För det visste inte jag förrän i vuxen ålder faktiskt att han gjorde.
Nej, så det finns en väldigt fin dödsruna där som man kan hitta på nätet om man söker på Bertil Åkesson.
Frid över ditt minne, lille farbror. Vi ses i Nangijala.
Ja, och med det så får vi väl gå över till intervjun som vi gjorde här hemma i vårat kök med Nathalie Eneke.
Mm, hon hade ju ett helt litet entourage med sig med lille Elton och så Eltons farmor.
Just det.
Så ni hör lite ljud i bakgrunden.
Mm. Och här kommer det. Hej och välkommen till podden, Nathalie Eneke.
Tack, tack så mycket.
Och vi är i Varberg, men du bor i Malmö.
Mm, så nu ska ni få höra vacker skånska.
Ja, men det är här. Ja. Det har vi haft. Och där hörde vi Elton också som är med.
Han låter inte sin mamma prata själv, nej.
Nej. Och han är ju din yngsta son, 3,5.
Mm.
Och det är mest Elton som du bloggar om.
Mm, det är det. Det är hans resa, eller vår resa med honom, får man säga. Eftersom han föddes med och fick funktionsnedsättningar så valde vi tidigt att blogga för att men nätverka. Andra skulle liksom inte känna sig lika ensamma som vi gjorde och så vidare. Så det är mest Elton.
Och sen har ni 2 äldre barn då som är dina bonusbarn.
Mm, precis. Mina bonusbarn. Så min man hade 2 barn sen innan när vi träffades. Och de var bara 2,5 och 6. Så de var ganska små. Och sen kom Elton bara 1 år senare. Så de är ju 3 livliga ungar.
Så du gick bara från singellivet till trebarnsmammalivet?
Ja, inom 1 år så fick jag 3 barn, skulle man kunna säga. Faktiskt. Mm.
Hur har det varit det där att bli bonusmamma och knyta an till barn som du inte har känt riktigt från början och som då kanske varannan vecka är hos en annan mamma?
Mm. Ja, men det gick väldigt fort. Framförallt den äldsta är ju en flicka och som var då 6, hon är 11 idag snart. Och hon tydde sig ganska snabbt till mig. Vi liksom klickade. Jag vet inte hur jag ska förklara det på ett bättre sätt. Och sen var ju mellanbarnet, alltså den yngsta av bonusbarnen, var ju 2,5. Så jag tror inte ens att han minns att han har haft, alltså att hans biologiska föräldrar har bott ihop tidigare. Utan han har minnen så som det är nu varannan vecka livet. Så det gick fort. Och för mig var det inget konstigt att älska barn som inte är mina egna barn. Det kom naturligt liksom.
Hur kändes det när du blev biologisk mamma? Det är många som pratar om det här, att det är en skillnad. Hur har du hanterat den skillnaden?
Jag tror faktiskt, jag är lite så alltid ändå för en mening. Och Eltons start i livet var ju tuff. Alltså han fick ju hjärnblödningar i förlossningen och ville vara inlagda på sjukhus 4 månader. Och trodde att han inte skulle få följa med hem. Så jag tror att det bidrog till dels en starkare kärlek, alltså ett band till Elton. Men också det här att vikten av våra 2 normala barn. Alltså, jag behöver dem i mitt liv också för att ha det här normala föräldraskapet. med liksom helt vanliga kakförsäljningar till klassresan och allt vad det är liksom.
Går det att behandla barnen lika? Är det din ambition att du
absolut
inte ser skillnad?
Jag ser inte skillnad på dem. Sen är ju de stora bara hos oss varannan vecka, men den veckan tycker jag faktiskt att jag ger mer till dem än vad jag ger till Elton. Mm. För att han är ju själv varannan vecka och jag resonerar som så att då får han full uppmärksamhet av båda sina föräldrar. Medan Tilde och Dante då, som är hos oss varannan vecka, de förtjänar liksom att bli lite högre prioriterade den veckan. Så har det alltid känts och varit. Mm.
Tror du att du har påverkats något av din uppväxt som också var då i en bonusfamilj?
Mm. Alltså när jag var 4 så kom min styvpappa in i bilden. Och han blev snabbt en pappa för avsaknaden av en egen fadersfigur. Som sedermera hamnade i fängelse och var borta ganska länge. Mm. Så att jag tror att av att se hur han kunde behandla mig och min syster, som är helsyskon och inte hans biologiska barn, som om vi vore hans flickor. Han liksom, det är hans flickor, det är det fortfarande. Så tror jag att jag, det öppnar liksom upp ett sinne hos mig att ja, men, så kan det vara. Man kan älska barn som inte man själv har satt i världen. Precis som de barnen man sätter till världen.
Mm. Och sen fick ni då yngre syskon?
Mm, mm. De fick en son tillsammans, min mamma och min pappa. Och de lever fortfarande ihop, min mamma och min pappa. Och han är ju vuxen idag, men han har liksom 3 barn. Det är vi 3. Så
härligt,
ja,
härligt.
Ja.
Och du var ganska liten då när din pappa kom i fängelse. Kan vi prata lite om den tiden?
Mm.
Vad var det som hände?
Han begick ett allvarligt våldsbrott när jag var 5-6. Och sen dömdes han när jag var 7 till ett 9 år långt fängelsestraff. Så han satt väl en 6,5 år. Och vi träffade honom sporadiskt. Jag skulle nästan säga att vi träffade honom mer under den perioden än vad vi gjorde både innan och efter. För då var vi ganska högt prioriterade, vilket vi inte var innan och vi blev inte efter heller. Så att han är ju inte vattenpappa så på det, alltså så som pappor ska vara liksom.
Som jag tolkade så hade ni större kontakt med honom när han satt inne.
Mm. Oh ja. Mm. Ja, han ringde varje dag. Sen har man ju tänkt, man har ju lagt ihop sanningen lite sen när man blir äldre, att ja, han kunde ju inte ringa sina kriminella kompisar.
Nej.
Så att ja, det var en bättre pappa på insidan, vilket kan låta knäppt.
Mm. Mm.
Och då kunde ni komma och hälsa på honom.
Mm.
Hur såg det ut som barn att hälsa på i fängelse?
Jo, men vi åkte upp första gången när jag var 9, så då hade han suttit 2 år. Och med häktestiden så hade han väl suttit 3 år. Och då åkte vi ännu upp till Södertälje, till anstalten Hall.
Mm.
Det är ju en av de högre säkerhetsklasserna. Och jag minns inte så mycket av själva inpasseringen, utan jag minns den här besökslägenheten där vi bakade och var en hel dag. Och sen när han kom ner mot Malmö så kunde vi ju hälsa på oftare, men det var ändå inte så att vi sprang där varje vecka.
Nej.
Utan ja, en gång i kvartalet kanske, och sen började han få permissioner och då gick vi ut och bovlade och ja, så. Så att han upprätthöll kontakten bättre då.
Kan du minnas hur det var för dig när du pratade om din pappa med dina kompisar och så? Skämdes du eller?
Jag tror, i och med att jag hade en sån normal familjesituation där jag bodde, alltså med en mamma och en pappa i min styvpappa, så var det ingenting som jag skämdes inte, och mina kompisar dömde inte mig heller. Och så öppenheten har hela tiden varit bra för mig. Och jag tror det är bra för de flesta. Sen handlar det om att ha sunda vuxna i sin omgivning, lärare. Och det tror jag mycket på för att barn ska våga öppna sig.
Du har ju en lilla syster också.
Mm.
Så hon var ju några år ännu yngre än vad du var. Har hon kunnat berätta hur hon upplevde den här tiden?
Mm. Alltså hon är bara 1,5 år yngre än mig. Men vi är väldigt olika som personer. Hon har alltid varit väldigt mycket mer mammig. Väldigt mycket mer tillbaka. Så hon har inte varit lika öppen, men ändå glidit med på min öppenhet. Alltså vi hade ju mycket gemensamma vänner och sånt. Så att det har väl också underlättat för henne att det var ändå inte så konstigt.
Nej.
Nej.
Behöver man förlåta sin pappa för att kunna gå vidare på något sätt?
Ja, från början trodde jag inte att jag behövde det. Alltså jag trodde att det räckte. Jag var förbannad och tänkte att nej, men jag kan aldrig förlåta honom för det han har gjort mot oss. Men sen tror jag någonstans att för att förstå varför så behöver man nog gå igenom förlåtelse. Alltså jag har sorgbearbetat och ja, men jag känner ändå att jag har förlåtit honom för att han har inte förmågorna.
Nej.
Alltså det är oförlåtligt det han har gjort, men han har liksom handlat utefter den han är. Och den han är ingen pappa.
Nej. Och vilken kontakt har ni nu när du och din syster är vuxna?
Vi har ingen kontakt nu. Vi har haft sporadiskt. Egentligen inte sen jag blev bonusmamma och mamma. Men så har han ändå, när Elton då var på sjukhus och det var kritiskt läge, då dök han upp som gubben i lådan.
Mm.
Och sen var det liksom, alltså han har kunnat ringa och jag har liksom, antingen så har jag svarat om jag har orkat eller så har jag inte svarat. Nej. Aktivt val. Men just nu så har vi ingen kontakt och det har han inte med min syster heller.
Nej.
Sen har han en son på sin sida, eller man ska säga, så vi har en lillebror där med. Som är vuxen idag och faktiskt är dömd till ett fängelsestraff. Så att han har liksom gått i sin pappas fotspår.
Ja.
Så han har tre barn men ingen som han har kontakt med.
Det är väl tyvärr vanligt att det kan gå i arv både diagnoser och att flera av dem som sitter inne har i sin släkt någon tidigare som har blivit dömd.
Ja, forskning visar att det är pojkar vars fädrar döms till fängelsestraff löper en större risk.
Mm.
Jag tror det är, man skulle kunna dra parallellen att flickor oftast blir de här duktiga flickorna istället.
Ja, just det.
Men, och kanske mår psykiskt dåligt, men sen är det ju inte så att alla barn, man löper en högre risk om man inte får hjälp, så skulle jag säga.
Och sedan började du jobba inom, vad är ditt yrke?
Jag jobbar på kriminalvården på en anstalt som kriminalvårdare. Och där har jag ett funktionsuppdrag, heter det, när man har ett uppdrag utöver sitt dagliga jobb. Så jag är barnombud på en anstalt.
Och vad gör du då mer konkret?
Se till att vi bibehåller barnperspektivet. Nu är ju barnkonventionen svensk lag, det är vi jättetacksamma för. Se till att det ser bra ut när barnen besöker. Se till att de papporna är det ju hos oss på en manlig anstalt, att de får redskapen de behöver, så länge det är för barnens bästa.
Mm.
Så att det är inte per automatik att alla barn ska besöka sin pappa, utan det är om det är det bästa för barnen. Det är ju att navigera sig lite, vems behov som styr egentligen och så.
Säger du till de här intagna männen någon gång vad du har varit med om, eller ger du dem tips att de har en chans nu att försöka bygga upp någon relation?
Alltså det är aldrig så att jag automatiskt berättar min historia. Sen har det ju varit, när jag varit med i program och så, att de har liksom sett det på tv och då kan vi prata om det, men det är inte jag som tar upp det.
Ja.
Det är nästan bättre, alltså jag tänker, kollegor skulle ju aldrig kunna säga till mig att ja, men barn har inte här att göra. För det blir, alltså de vet ju, kollegorna vet ju allihopa. Och den meningen vet de att det inte lönt sig till Nathalie. Så att det går ju att använda till fördel liksom.
Och vad tycker du är det viktigaste just om man ser till barnens upplevelse när de kommer dit?
Vi kan ju måla om i alla klatschiga färger och så, men det viktigaste är att de får se att min pappa är här, han mår bra, han är hel och ren. För att barns fantasi är oftast 1000 gånger värre än verkligheten. Alltså det vet ju alla, ja men fångarna får vatten och bröd, det såg vi i Pippi-filmen. Så att jag tror att det är det som är prio. Och därför tror jag att de flesta barn mår bra av att träffa sin förälder. Om det är så att det har funnits en relation innan, eller, jag menar någon gång ska ju föräldern komma ut, tänker jag. Då är det ju viktigt inför det. Så att många mår nu bra av att komma till oss och säga att deras föräldrar mår bra.
Ser du några brister som du hade velat vara annorlunda i ditt yrke där ni tar hand om barnen som kommer och möter sina föräldrar?
Alltså idag skulle jag inte säga att jag ser, jag kan ju jämföra med 90-talet när jag var på anstalt som barn. Och jag tycker vi har kommit väldigt, väldigt långt faktiskt. Sen är det ju alltid med liksom budget och hur mycket föräldrastöd kan vi ge, alltså kurser och så. Men jag tror att nu i och med att vi är så långt fram i barnperspektivet så skulle jag säga att det är finslipningar. Alltså jag kan tänka ibland om en familj har tre barn att man ofta drar alla barnen över en kant. Alltså det är inte säkert att 10-åringen mår bra av att träffa pappan men 7-åringen kanske gör det. Alltså att vi behöver individanpassa det bättre. Det är väl den enda som jag kan säga att där hade vi kunnat göra mer.
Om vi går tillbaka lite till din nuvarande bonusfamilj så har vi tidigare intervjuat mammor som har ett barn som har speciella behov, kanske en funktionsvariation eller en bokstavsdiagnos. Och då blir det viktigt att de äldre barnen visar hänsyn och kanske inte känner sig bortglömda och så. Är det någonting som ni tänker på?
Absolut. Sen är de är fortfarande ganska små i den definitionen. Man får hela tiden väga, liksom, är det här ett sjukhusbesök som är bra för dem att följa med på eller inte? Men vi är ganska transparenta, alltså de har ju varit med från början. Och när vi låg inlagda med honom i många månader så bodde ju de varannan vecka hos oss fortfarande. Fast då på Ronald McDonald-hus. Där andra syskon fanns och andra familjer, så att det har varit så naturligt. Och sen tänker jag att de får ju som sagt mer uppmärksamhet än deras lillebror när de väl är hos oss. Och sen är ju deras lillebror, han kan ju inte kommunicera med dem, men han uppskattar, alltså det, man ser att det är en väldigt fin syskonrelation. De ser ju inte det här med halv och hel, och alltså de är syskon, punkt. Så att det har ju lagt grunden någonstans, skulle jag säga.
Som jag förstod det så stannade ni på vägen upp här på en annan hamburgerkedja än den som har sjukhuset.
Ja, det gjorde vi.
Hur kändes det?
Nej, men det kändes okej. Okay. De har godare hamburgare. Ja. Men just, alltså Ronald McDonald hus är ju, alltså vad de gör för familjer är ovärderligt. Och vi, jag är en väldigt så, jag är en, man får ju säga klassbonusmamma då, för jag är ingen mamma. Men när man liksom samlar in pengar till julavslutningarna och så ger vi ju alltid en del av bidraget till någon form av välgörenhet. Och senaste tiden har det varit mycket Ronald McDonald-hus. Och nu i januari fick vi faktiskt ett personligt tack från deras generaldirektör.
Ja, ja.
De har liksom uppmärksammat att oj, här är Enig igen som samlar in pengar till lärarna.
Ja, vad härligt. Ja. Men som sagt, man måste inte åka dit varje gång.
Nej, man får äta på annars.
Nu har ju du en jämförelse. Vi får ju väldigt många brev från bonusmammor som tycker att livet som bonusmamma kan vara ganska tufft.
Mm.
Har du upplevt svårigheter i bonusfamiljen som är...
Ja, mest alltså andra vuxna. Alltså jag funderade mycket innan detta programmet att ja, vad ska jag ta upp för någonting och vad ska jag nämna? Men ibland kan jag känna att trots att det är 2020 och bonusfamiljer är så vanligt nu, så tänker jag med liksom förskola, skola, att jag hörde en kommun nere i Skåne som hade ändrat namnet på föräldramöte till vårdnadshavarmöte. Och i min värld är det så här, va? Ska vi backa bandet? Ja. Eller vad är liksom grejen med vårdnadshavare? Alltså vi vet ju att det finns så många andra vuxna runt våra barn idag. Att jag förstår inte hur man liksom... Och det är samma på Eltons förskola där man någon gång har skrivit om familjeutflykten. Och den heter familjeutflykt.
Mm.
Men då ska man anmäla om man kommer som vårdnadshavare och tar ansvar för sitt eget barn. Och på den här förskolan gick ju hans storebror innan. Och då var jag såhär, ja okej, får jag bara ta ansvar över en av pojkarna eller vem ska ta ansvar för den andra? Där kan jag känna att där är det svårigheter ibland. Att man ska liksom upplysa de vuxna om att, men hallå, det finns fler.
Har dina bonusbarn fått något syskon på sin mammas sida?
Nej, hon är särbo och han har väl ett barn sedan innan, men det är inget som de bor med så än. Det kan ju hända i framtiden. Men det är ju mer, alltså vad ska man säga, hos oss är de ju 3 barn och sen där är de bara 2 barn. Men det tycker jag är ganska positivt att de alltid följer varandra. Att de byter hem varje vecka, men de har alltid varandra i det. Det tror jag är en styrka.
Har ni diskuterat regler för att försöka få det lite likt på veckorna när man lägger sig eller när man äter godis eller hur mycket man använder surfplatta och så?
Ja, lite surfplattan. Det är den där paddan, ja. Nej, men jo, det, alltså, vi pratar ju över gränserna och mycket, få det helt likt det är ju omöjligt. Och någonstans tänker jag är väl lite emot det också, för att det blir ju lite fel om barnen egentligen vet att ja, men mamma är ju mer liberal med detta. Men då blir det ju som att vi har tvingat henne att inte vara lika liberal. Och så kör vi inte, utan det är mer att vi kommunicerar. Nu har han paddan lite väl mycket. Vi har sagt att han bara får ha det innan middagen och inte efter. Och sen kanske hon gör något liknande, men det blir liksom inte exakt lika. Men annars, de har ju haft ganska lika syn med barnuppfostran innan de separerade. Så att det har liksom inte blivit konstigt alls.
Om du skulle ha en väninna som skulle gå in i en bonusfamilj, vad skulle dina 3 starkaste tips till henne vara? Eller en manlig kollega får vi också säga då, för jämlikhetens skull.
Alltså, första tipset skulle nog vara, tänk en gång till. Inte för att ha
spring!
Nej, inte riktigt så. Men lite för att det är inte bara barnen. I grund och botten så tänker jag att det är barnen som är huvudprioritet. Och det kommer väl bli mitt tips nummer 2. Att är du beredd på att knyta an till andra barnen, dina egna och så vidare och så vidare. Men första tipset hade varit, tänk igenom det en gång till, för att det är inte så enkelt. Alltså, jag har ju som sagt upplevt mest svårigheter med andra vuxna.
Mm.
Inte med barnen, utan vuxna runt omkring. Så det hade varit första tipset. Andra, att tänka efter, är du beredd på det här med barnen? Du får liksom dem på köpet och du blir viktig för dem. Alltså hur du agerar positivt, negativt blir oerhört viktigt för deras framtid egentligen. Och sen tips nummer 3 är nog... Jag vet inte.
Lyssna på bonuspappan och plusmamma.
Absolut. Och bonusfamiljens tv-serie på SVT. Oh my god, alltså. Den har ju, ja. AirPod och så bonusfamiljen på SVT.
Vi gillar den tv-serien också, verkligen.
Mm. Vi har ju hört att det ska bli en fjärde säsong.
Jag hoppas. Mm. Jag vet att jag tipsar en äldre kollega. Hon har 2 barn sedan innan, hennes man har 2 barn sedan innan och sen har de 1 barn tillsammans. Så de har 5 grabbar. Och när jag tipsade henne så hade hon väl typ 3 säsonger att plöja igenom. Ja. Lite lätt avundsjuk, för att det hade jag också velat ha. Men hon var ju helt i extas. Så nästa tips blir AirPod.
Ja, det är härligt. Mm.
Då tackar vi för att du kom ända hit till Varberg och berättade om ditt liv och din familj.
Mm, jag tackar för att jag fick komma.
Ja, och så kan du nämna din blogg en gång till, vad den heter.
Den heter världensstarkasteelton.vimedbarn.se.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Tack.
Ja, då tackar vi Nathalie Eneke igen. Och Elton och hans farmor.
Ja, och så gratulerar vi också Nathalie som har blivit ordförande i RBU Skåne. Och det är ju föreningen för rörelsehindrade barn och ungdomar.
Mm, och det tror ju vi är rätt person på rätt plats.
Ja, absolut. Nathalie är väldigt driven och kunnig i det hon gör. Så att RBU kommer att ha mycket glädje av henne.
Mm. Och om hon inte vet lika mycket om föräldrabalken så kan hon ju lyssna nu när vi fortsätter på kapitel 4. Och då handlar det om vårdnad och boende.
Oh.
Vi är framme vid 9:e paragrafen. Om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna och en av dem dör.
Under mycket mystiska omständigheter. Inte så att någon skulle köra på någon med en bil eller leja någon. Det hade varit hemskt.
Jag tror inte det står någonting i lagtexten om själva sättet som en förälder kan dö på. Men då ska den andra föräldern ensam ha vårdnaden. Det är ju ganska självklart kan man tycka, men det måste finnas i föräldrabalken. Och om båda föräldrarna dör, då ska då rätten anförtro vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Om barnet står under vårdnad av endast en av föräldrarna och den föräldern dör, vad tror du då händer?
Ja, alltså jag tänker ju att de först och främst skulle kolla upp då ifall den andra föräldern kanske är kapabel att steppa upp till plattan. Men annars så får de väl förordna en annan vårdnadshavare helt enkelt.
Ja, precis så är det. Den andra föräldern får vårdnaden, men är det lämpligare så kan det då bli en eller två andra vårdnadshavare.
Så jag är så klok, jag skulle kunna göra lagtext alltså.
Ja.
Ja.
10:e paragrafen. Står barnet under vårdnad av en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Det är svårt att säga det, men det återkommer många gånger.
Men du är så duktig på att säga det, så jag gör gärna den uppoffringen att jag slipper.
Ja, om det är så och någon av barnets föräldrar eller båda vill få vårdnaden överflyttad till sig, så ska det också då beslutas av en domstol. Och man får inte flytta över vårdnaden till föräldrarna gemensamt om båda föräldrarna motsätter sig det.
Det hängde jag inte riktigt med.
Nej, men så är det, och det kommer mer om det senare tror jag, att om ingen av de två föräldrarna vill ha gemensam vårdnad, då kan det inte bli så. Då måste rätten välja en av dem.
Okej, alltså om båda två säger nej, vi ska inte ha gemensamt, så kan det aldrig bli gemensamt.
Nej.
Nej, men det är ganska logiskt det, men jag tänker efter.
Mm. Sen så kommer det 10a. Det är vissa sådana paragrafer som har A, B och till och med C. Om en sån här särskild vårdnadshavare ska utses, då ska det vara någon som är lämpad att ge barnet omvårdnad, trygghet och en god fostran. Det låter ju lite gammaldags med fostran, men man förstår meningen med lagen.
Ja, alltså för mig är det ju viktigt att om någon annan förordnas som vårdnadshavare för Helle, så får man ju inte låta henne heja på fel fotbollslag till exempel. Det är ju dålig uppfostran.
Ja, vi kan släppa det, och så kan vi ju säga att den som är underårig får inte förordnas till vårdnadshavare.
Det kan jag förstå. Vi har ju fått en nybliven 18-åring här, och jag kan inte riktigt tänka att man innan 18 år skulle vara mogen att ta hand om ett barn. Men det kan ju i sig vara så att ett syskonpar blir av med sina föräldrar och då kanske den skulle ha velat ta hand om sitt yngre syskon. Ja.
Det kan vara så här då också att två personer kan utses att gemensamt utöva vårdnaden, men bara om de är gifta med varandra eller sambor.
Jag har sett en film där två stycken vänner blev förordnade att vara vårdnadshavare. Det var en film med Catherine Hill. Ja, den blonda snygga tjejen. Och han, den andra snygga killen som jag inte kommer ihåg vad han heter just nu. Men det var en väldigt rolig film och väldigt känslosam också.
Mm. Och då kan vi väl påpeka att de säkert har andra lagar i USA. Detta är ju den svenska föräldrabalken. Och där får man då inte vara bara vänner, utan man ska vara antingen gifta eller bo ihop.
De var inte ens vänner i den filmen kan jag säga. Och jag tror att det är andra lagar i filmer också.
Mm. Och sen så då för syskon så ska samma person utses till vårdnadshavare om det inte finns särskilda skäl som talar emot det. Och om vårdnadshavare då förordnas efter föräldrarnas död och föräldrarna eller en av dem har gett till känna vem de önskar till vårdnadshavare, så ska den personen förordnas om det inte är olämpligt. Och det kan ju finnas personer som faktiskt uppenbart är olämpliga eller omöjligt kan ta hand om ett barn då. Kanske sitter i fängelse eller på andra sätt har det svårt med sig själva.
Men nu skulle jag ju då vilja säga någonting allvarligt, och det är ju att det kanske är bra att skriva i sitt testamente då som att jag hade ju velat att du var förordnad vårdnadshavare ifall jag och barnens far skulle omkomma.
Ja, det blir jag ju glad att få höra.
Och jag är du skulle glad ju över att höra att jag och barnens far har omkommit? Det tycker jag låter lite obehagligt.
Inte att du dör.
Jag tycker att det förekommer en hel del dödshot i det här avsnittet.
Ja, lite skämtsamt. Så,
vi är väldigt skämtsamma. Ingen ska dö.
Nej, och jag skulle ju försöka bli vårdnadshavare också. Sen får vi se om det finns med i lagtexten om det är ett plus om någon vill bli vårdnadshavare då. Men paragraf 10b, där står det att en sån här vårdnadshavare har rätt att bli entledigad från uppdraget. Och om barnet då har två stycken och någon av dem inte längre vill att vårdnaden ska vara gemensam, då får rätten välja mellan en av dem.
Ja, precis. Det kan ju vara så att de skiljer sig. Om de var tvungna att vara gifta eller bo tillsammans så kan ju de separera.
Ja, just det. Så kan det bli. Och det står här att rätten kan också i mål om äktenskapsskillnad mellan vårdnadshavarna utan yrkande besluta om vårdnaden enligt vad som nu sagts, om det är uppenbart att gemensam vårdnad är oförenlig med barnets bästa.
Det ska alltid vara för barnets bästa.
Mm. Och sen är det också det här då att en sån här vårdnadshavare inte ska fortsätta om han eller hon vid utövandet av vårdnaden gör sig skyldig till missbruk eller försummelse eller om någon annan orsak inte längre är lämplig. Det kan man ju förstå.
Väldigt logiskt.
Om barnet har två särskilt förordnade vårdnadshavare och den ena antingen då entledigas, som det heter på det här fina juridiska språket, eller dör, så ska den andra ensam ha vårdnaden. Om båda vårdnadshavarna entledigas eller dör ska rätten utse en eller två andra personer att vara särskilt förordnade vårdnadshavare.
Då har vi typ gått cirkel runt där och börjat från början.
Ja, just det. Så är det faktiskt. Ja, då kommer vi till rubriken vårdnadens utövande. Och där är det då 11 paragrafen. Vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Vårdnadshavaren skall i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål. Och det måste ju då gälla oavsett om man är förälder och blir vårdnadshavare eller om man har blivit då särskilt förordnad.
Ja, precis.
12 paragrafen. Barnet ingår självt avtal om anställning eller annat arbete, men endast om vårdnadshavaren samtycker till avtalet. Barnet får självt säga upp avtalet och, om barnet har fyllt 16 år, utan nytt samtycke avtala om annat arbete av liknande art.
Mm-hmm. Det gör man har sommarjobb då?
Ja, till exempel så när Lycke började jobba i Falkenberg på den här sushi-restaurangen, då skulle vi ha godkänt det avtalet. Men om vi då godkände det så skulle han kunna börja jobba på en annan restaurang utan att fråga, så att säga, oss om lov, dig och hans pappa.
Ja.
Det är ju väldigt sällan man skulle dra sin son till rättegång för att säga att du har sökt ett sommarjobb utan att fråga mig.
Ja, just det. Och sen står det också så här att barnet eller vårdnadshavaren får säga upp avtalet med omedelbar verkan om det behövs med hänsyn till barnets hälsa, utveckling eller skolgång.
Ah.
Så om någon börjar jobba för mycket, kanske medan man går i gymnasiet, då kan man som vårdnadshavare stoppa det om man tycker då att barnet ska koncentrera sig på skolan. Ringer det någon klocka? Finns det någon som jobbade väldigt mycket?
Jag tycker att om man har ett barn som är väldigt arbetsamt och väldigt smart och kan hålla sina studier igång plus ha tre jobb, så tycker jag att det är helt okej, speciellt om man heter Ingrid och Evert och bor i Falkenberg.
Ja, just det. De lät dig jobba väldigt mycket i gymnasiet och det gick ju bra. Och där är en skillnad mot tidigare paragrafen att om vårdnadshavaren har sagt upp avtalet av de skälen, då får barnet inte träffa ett nytt avtal utan att vårdnadshavaren samtycker då.
Man undrar lite hur den här paragrafen uppkom, men det var väl någon som tyckte att den behövdes.
Ja, och 13:e paragrafen behövs också eftersom den finns kvar. Om en av vårdnadshavarna på grund av frånvaro, sjukdom eller annan orsak inte kan delta i sådana här beslut som gäller vårdnaden.
Om någon liksom ska ställa upp i The Bachelor eller någonting i flera månader.
Nej, men då kan man ju faktiskt skjuta upp vissa beslut i alla fall. Men som det står här då, om det inte utan olägenhet kan skjutas upp, då får den andra vårdnadshavaren bestämma ensam. Men den får inte fatta beslut av ingripande betydelse för barnets framtid om inte barnets bästa uppenbarligen kräver det.
Vet att de kommer att skjuta upp The Bachelor?
Ja, just det
kommer
det.
Inte att bli av nu på grund av corona.
Ja, det läste jag. Du tänker lite på att vi hade med förra årets första Bachelor i podden.
Jag vet inte vad jag tänkte. Det var bara att jag tänkte på varför skulle man vara väldigt frånvarande av annan orsak än sjukdom och sitta i fängelse. Och då tänkte jag på The Bachelor.
Just det, det är de enda.
Det är de enda frånvaroorsakerna.
Ja, just det. Mm. Paragraf 13a, om barnet då har två vårdnadshavare och bara en samtycker till en åtgärd till stöd för barnet, får socialnämnden besluta att åtgärden får vidtas utan den andra vårdnadshavarens samtycke om det krävs med hänsyn till barnets bästa och åtgärden gäller någon av de här fyra sakerna: psykiatrisk eller psykologisk utredning eller behandling, behandling i öppna former som ges med stöd av socialtjänstlagen, utseende av en kontaktperson eller en familj, eller en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Mm. Jag hörde väldigt slarvigt där när du sa utseende av kontaktperson. Jag tänkte att kontaktpersonen skulle ha ett visst utseende. Jag tänkte att nu har de gått för långt.
Just det. Det är till och med så viktigt hur kontaktpersonen ser ut att det är inskrivet i lagen.
Det är därför jag inte är kontaktperson, för jag är onödigt snygg.
Ja, det kan jag hålla med om. Nej, men detta tycker jag är viktigt eftersom man ofta tänker så här, om man då har ett barn som mår dåligt av en anledning och så frågar man den andra vårdnadshavaren, ska vi inte starta en utredning eller få hjälp för att barnet ska kunna må bättre? Om den andra vårdnadshavaren då säger nej, då kan man få hjälp av socialtjänsten om man är orolig för sitt barn. Det kan ju vara någon diagnos eller det kan vara självskadebeteende eller självmordstankar eller olika saker.
Jo, men det stämmer, det kan man. Men det är ju också då att göra en utredning och det är inte så att det är alldeles enkelt. Men som sagt, det finns den möjligheten om man känner väldigt starkt för att ens barn behöver extra hjälp och att den andra föräldern inte tycker det.
Mm. Och då står det ju här att det är med hänsyn till barnets bästa.
Och det är ju ännu mer tydliggjort i lagen just nu eftersom barnkonventionen har blivit svensk lag.
Just det. Så är det år 2020. Vi fortsätter med barnets boende och det är bara en paragraf, nummer 14. Och det är att om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna, då får rätten, om en av dem begär, besluta vem av föräldrarna barnet ska bo tillsammans med.
Mm. Och det blir ju oftast där de har sin skolgång, sina närmaste vänner och sin mesta släkt, tror jag.
Mm. Sen om man bor nära så är det väl vanligast kanske om man har delad vårdnad att man även delar på boendet. Men det finns nog de som kan bli osams om det också, tyvärr. Sen tycker jag att det är spännande när vi ska prata umgänge. Och då är det paragraf 15 och där finns det även då A, B och C. Barnet ska ha rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med. Umgänget kan ske genom att barnet och föräldern träffar varandra eller genom att de har annan kontakt. Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med så långt som det är möjligt tillgodoses. Och då är det ju samma ansvar för särskilt förordnade vårdnadshavare. Barnets vårdnadshavare har även då ansvar för att barnets behov av umgänge med någon annan som det står särskilt nära så långt som möjligt tillgodoses. Så det kan ju vara andra släktingar eller nära vänner.
Det där är ju en väldigt viktig paragraf, speciellt för bonusföräldrar. Jag tänker att ifall föräldrar går isär så har man ju en naturlig koppling till att få träffa barnet. Men om en förälder och en bonusförälder går isär så är det ju inte lika tydligt. Men här står ju ganska tydligt i lagen att om det är en viktig person för barnet så ska vårdnadshavaren se till att det umgänget uppehålls.
Mm. Och det står även då att man som förälder ska hjälpa till genom då att lämna olika upplysningar som kan främja umgänget, som det heter i lagtexten. Och det gäller då både om det är den andra föräldern som inte är vårdnadshavare eller om det är någon annan som står barnet nära. Och så paragraf 15a, och då handlar det om när rätten måste besluta om umgänge mellan barnet och den andra föräldern eller de här andra personerna som står barnet nära. Och här står det exempelvis då morföräldrar och farföräldrar. Och då kan man göra ett avtal som gäller om det är skriftligt och godkänns av socialnämnden. Paragraf 15b, om barnet bor tillsammans med bara en förälder så ska den föräldern ta del i kostnaderna för de resor till den andra föräldern. Och det ska då ske efter vad som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga och övriga omständigheter.
Ja, det har vi ju pratat om både i podden och på vår diskussionssida. Vem och hur mycket man ska betala med de här resorna.
Ja, tjänar man ungefär lika mycket så får man väl betala varannan resa eller dela på det helt enkelt.
Det kan ju kännas väldigt orättvist om ens före detta partner då flyttar långt bort och så ska man plötsligt betala resor för det barnet. Men det är ju för barnets bästa, för att barnet ska fortsätta ha en kontakt med den föräldern som den inte bor lika mycket med.
Mm. Och har man då barnet på heltid så får man ju lite mer barnbidrag eller studiebidrag, och så får man även då underhållsstöd.
Ja, fast det täcker ju inte jättemycket om man ska kosta resor över halva Sverige.
Nej, så är det faktiskt. Paragraf 15c ska vi avsluta med, och det är när rätten tar ett beslut om umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med. Då får domstolen även besluta att en person som utses av socialnämnden ska medverka vid det här umgänget. Och det kallas då umgängesstöd, som gäller en viss tid. Och då ska rätten även inhämta ett yttrande från socialnämnden. Och så utses då en viss person. Och sen så ska socialnämnden även följa upp hur umgänget fungerar. Och så ska man försöka få det här stödet att inte vara kvar längre än nödvändigt.
Jag tycker ju att det är väldigt viktigt att det är utifrån barnet. Det är ju inte föräldern som har rätt att träffa barnet, utan det är barnet som har rätt att träffa sin förälder. Och vill inte barnet, alltså jag hör ju en del oroväckande fall där det känns som att barnet nästan tvingas att träffa den andra föräldern. Och det tycker jag inte är enhetligt med barnkonventionen.
Nej, och sen så är det också kanske svårt att veta vad ett barn faktiskt behöver. Och det kan finnas föräldrar som kanske lurar i sina barn att de inte ska träffa den andra föräldern. Och då tror jag att det är bra att man gör en utredning och att det finns experter som kan bedöma det. För det kan ju vara väldigt infekterat.
Det är alltid bra om man kan få tredje, fjärde och femte part inblandade så att det inte blir en ensidig bild av en historia i alla fall.
Mm. Och nu, eftersom vi har pratat så mycket, så skulle vi kunna hoppa över det här med veckans roliga historia.
Va? Den har jag sett fram emot hela tiden. Det var ju extra långt föräldrabalkande den här gången.
Okej då. Då tar jag några snabba musikskämt. Du kanske har hört dem, men lyssnarna kanske inte har hört dem. Jag är ju trummis och därför vet jag hur man ser att podiet som trummorna står på är helt perfekt vågrätt. Vet du det?
Nej.
Det ser man genom att det rinner lika mycket dregel från båda mungiperna på trummisen.
Nej. Där skulle nästan haft en sån här trumvirbrandish.
Ja, just det.
Men den var jättedålig. Du får ta en till.
Ja. Vet du hur man hör att det står en trummis utanför ens ytterdörr?
Nej.
Knackningarna ökar i tempo.
Men de här är ju så interna, så det är som bara trummisar som tycker att de här skämten är roliga.
Ja, okej. Okay, då avslutar vi med en helt allmän då. Vet du vad det är för skillnad på en violin och en altviolin, eller som det kallas, viola?
De kanske är olika stora.
Violan brinner längre.
Ja.
Så att du hade delvis rätt där.
Ja, vi ber om ursäkt för de här historierna, och har ni några roliga historier eller några historier om era liv i bonusfamiljer, så skriv gärna in till oss på
mail, till exempel bonuspappan.plusmamman@gmail.com, men kanske ännu lättare via sociala medier. Vi finns ju på Instagram, bonuspappan.plusmamman, och på Facebook, och där har vi även bonusfamiljernas diskussionsgrupp.
Nästa vecka kommer vi att prata om det som är speciellt med att vara i en bonusfamilj. Och nu ska jag ge ett exempel. När man lever i en bonusfamilj så är det kanske inte på samma naturliga sätt så att man liksom rantar ner i köket iklädd bara sina underkläder.
Nej, det har jag försökt undvika för att inte skrämma barnen med min håriga rygg till exempel.
Eller som för barnen. Du och jag har ju sagt här innan i podden att vi vill gärna att barnen hör av sig via sms ifall de kommer hem på de barnlösa veckorna. När de egentligen ska vara hos sin pappa då. Det är också väldigt konstigt egentligen. För så hade ju inte vi det när vi cyklade hem till våra föräldrar. Att vi liksom ringde dem och sa hej, nu är vi på väg hem.
Nej, just det. Jag brukar skriva till dig i och för sig att nu packar jag ihop på jobbet. Och,
men du är också särdeles informativ, Martin. Mm. Det är så här, ibland kan man få ett sms, nu går jag ut i garaget. Och sen så lite senare, nu startar jag bilen.
Nej.
Jo, det är sant. Och sen kan det vara så här efter ett tag då, nu är jag i garaget, alltså hemma. Nu är jag snart inne.
Det är bara för att du då har skrivit till mig medan jag kör, och jag försöker verkligen att inte titta på sms eller läsa, och framförallt inte svara.
Det är lite oroväckande, du säger att du försöker.
Ja, men jag kämpar emot, och jag tror inte jag har skrivit något sms medan jag har kört.
Det hoppas jag inte, för det är väldigt olagligt.
Ja.
Martin är lite som Pavlovs hundar, så när han hör sådana här pling i telefonen, då känner han att han måste vidröra sin telefon. Jag säger bara, du, det är bara låt det vara. Alltså förr i tiden när folk ringde och man inte svarade, då var det så.
Ja.
Ja. Och nu för tiden så kan man faktiskt se vem det är som har ringt eller skrivit. Så att det är ännu mer laga förfall att inte svara om man inte kan och inte vill.
Ja, och då när jag är framme vid garaget, då måste jag ju stanna bilen för att öppna garageporten. Och då passar jag på att skriva att jag är vid garaget snart hemma.
Alla ni andra hör ju att Martin är helt galen, men du förstår inte det själv.
Nej, däremot kommer jag på att jag ibland när jag är och handlar och har bett om tips på vad vi kan behöva som jag ska köpa hem, då kan jag ibland skriva att nu står jag i kön.
För Martin kan inte bestämma själv om han ska köpa köttbullar eller falukorv.
Jo, det sånt köper jag ju alltid, men lite mer såna där kluriga saker som kokosgrädde och sånt.
Eller morötter, broccoli, sallad, potatis.
Du menar nyttiga saker?
Ja, din kostcirkel består ju ungefär av fyra olika lika stora delar, och det är pasta, ost, nuggets och köttbullar.
Och tänk hur fantastiskt vältränad jag är.
Jag vet inte hur det går till. Du måste ha väldigt bra gener. Det är synd att de inte har fått gå vidare.
Ja, just det. Men jag tror att det är faktiskt mer en inställningsfråga än bara gener.
Nu kommer vi långt bort från nästa veckas diskussionsämne, men det är alltså saker som är speciellt för att man lever i bonusfamilj som inte är i kärnfamiljen.
Ja. Och vi påminner om Facebook, där finns bonusfamiljernas diskussionsgrupp med bara trevliga medlemmar som ger härliga tips och råd. Så ansök om att gå med där. Och tills ni gör det så säger vi, glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt.
Men också härligt.
Hej då!
Vad menar du med att tills de går med i bonusfamiljernas diskussionsgrupp så säger vi?
Nej, det vet jag inte. Utan det lät bara bra just då när jag sa det, trodde jag.
Ja, så kan det vara.